Det här är några tankar om det som står om i Bibeln, prövningen över hela jorden. Jag läser först från Uppenbarelseboken 3 och vers 10. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen och sedan och sätta dess invånare på prov. Jag kommer snart, håll fast det du har så att ingen tar din krona. Prövningens stund som ska komma över hela världen. Och här är ett budskap till den församlingen i Uppenbarelseboken som heter Philadelphia. Eller var i på platsen Philadelphia. Och Jesus säger att han ska bevara oss och rädda oss ur prövningen. Det står inte bort från, utan i grekiskan, i grundtexten här, betyder ordet att han hjälper och räddar oss rakt igenom prövningen. Inte bort från alltså, men rakt igenom och ut ur prövningen. Vi kommer inte undan prövningens stund och den tiden. Ordet stund är åra på grekiska som betyder timme eller tid. Eller flodvåg, flod och högvatten. Jag återkommer till det lite längre fram sen. Vi går tillbaka lite till det budskapet som var innan till församlingen i Sardes. Från första versen i kapitel 3 i Uppenbarelseboken. Skriv till församlingens ängel i Sardes. Så säger han som har Guds 7 andar och de 7 stjärnorna. Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Församlingen i Sardes hade rykte om sig att vara livfull, men den var död. Stärk det som är kvar och som var nära att dö, säger Jesus till församlingen. Ordet stärk i grekiskan, det talar också om att vända sig till honom, vända sig till korset. Sterizo, jag vet inte hur det uttalas, men någonting sånt, sterizo, som är sammansatt av ett par ord, histemi, som betyder att stå eller att förbli vid något, att fortsätta i samma riktning. Och roten är stavros som översätts kors. Det andra ordet är stereo som betyder solid, stadig, fast, stark. Men definitionen är att vända sig i en speciell riktning. Så att stärka det som är kvar, det är alltså att vända sig till Jesus och vända sig till korset. Vi kan sammanfatta med att vi ska vända oss till Herren och stå stadigt på korsets fasta grund för att få styrka på klippan på Jesus. Vakna upp, eller som det står i King James Bibel, var vaksam. Vakna upp, var vaksam. Det är en uppmaning att förstå tidens tecken för att inte bli överraskad av det som kommer att ske plötsligt. Vi läste här att Jesus sa att han kommer som en tjuv, eller det är någon som kommer som en tjuv och kommer annars att överraska. Och vi ska se på lite grundtextord mer där i den här versen. Det grekiska ordet som översätts vakna upp eller var vaksam. Det finns en definition på enligt Thayer, word definition, som är så. Se upp så att inte någon nedbrytande katastrof eller olycka plötsligt drabbar på grund av slöhet och lättja. Jag läser en gång till definition av ordet, alltså vakna upp. Se upp så att inte någon nedbrytande katastrof eller olycka plötsligt drabbar på grund av slöhet och lättja. Annars kommer Herren över dem som en tjuv, säger han. I första Thessalonikerbrevet 5 och 2 visar att Herrens dag är det som kommer som en tjuv. Det är det som Jesus talar om här att han ska komma över dem som en tjuv. Det är alltså Herrens dag. Korset, det vet vi som tror att det innebär att vi lägger ner våra planer så att Herren får rena oss från döda gärningar. Sådan som inte har värde inför Gud därför att det inte är fött av Guds ande. Vi tar emot i tro och vi kan inte prestera något själva. Jesus säger, du ska inte veta. Som vi läste här i Uppenbarelseboken, du ska inte veta när jag kommer över dig. Ordet här är faktiskt gnosko, som betyder att veta eller känna. Det beskriver en nära relation. Att känna. Den som känner Jesus, den som är vaken, kan också känna. Och visst är det så att vi känner på oss att det närmar sig. Vi känner på oss att det är nära. Samma ord används i Matteus 24, vers 33. Jesus säger att när den generation som ser de tidstexten som han har beskrivit i kapitel Matteus 24 ska veta eller känna att slutet och Jesu tillkommelse är nära. Vi vet inte dag och stund, men vi förstår och vet, eller vi känner tiden. Vi känner att det är nära. Matteus 24, 36. Det är också samma ord för åra som översätts stund, ja. Som betyder alltså dag eller timme eller tid. Kan också betyda flod eller högvatten. Vi går till 1 Petrus 5 och 8. Var nyktra och vaksamma. Det är samma ord som betyder att vara vaken, att vakna upp. Och den definitionen som jag sa innan. Var nyktra och vaksamma. Och det handlar alltså om att vi måste vara vaksamma så att inte en plötslig och nedbrytande katastrof eller olycka drabbar på grund av lättja och slöhet, för att vi inte är vaksamma. Och någonting då svårt som överraskar oss. Jag fortsätter. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han kan sluka. Och ordet är att djävulen försöker att sluka. Det är ju, beskriver ju någonting, alltså att han försöker att locka oss in i till exempel materialism eller in i någonting annat som liksom uppslukar oss, som tar vår tid och vår kraft och liksom vår inriktning. Det blir som en avgud. Men det här ordet på grekiska, det kan också översättas att dränka. Att dränka, jag återkommer till det. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron. Alltså att vi håller oss till Jesus, vi överlåter oss till honom. Och tänk på att era bröder och systrar här i världen utstår samma lidanden. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan ni en kort tid har lidit. Det är uppmuntran och ord i prövning, i lidande. All nåds Gud ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan ni en kort tid har lidit. Det är ett väldigt starkt löfte. Men det här ordet som alltså betyder att djävulen kan försöker att sluka, kan också översättas att dränka. Att djävulen försöker dränka. Och det är ju ganska märkligt ihop med det Gud har talat till så många av oss, inte minst den senaste tiden eller det senaste halvåret, att det kommer som en flodvåg. Och det är många som har fått både i drömmar och i syner en flodvåg, någonting som väller fram hastigt och plötsligt, någon slags katastrof och som översvämmar. Men här är alltså löftet att de som söker Gud ska få nåd eller kraft. Därför att Gud är all nåds Gud. Han ger nåd på alla områden för den som söker honom. I andra krönikeboken 16 och 9 står det så här. Till Herrens ögon överför hela jorden för att han med sin kraft eller sin nåd som det är ska hjälpa dem som i sina hjärtan ger sig hän åt honom. Jag läser inte resten av versen. För det var just de här orden som var det viktiga. Ty Herrens ögon överför hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän eller hänger sig åt honom. Ordet betyder också de som låter sig formas av Guds ande. Vi ska inte formas av världen eller efter andra mallar eller någonting annat i tankar, några metoder eller någonting. Vi ska formas av Guds ande. De som låter sig formas av Guds ande i överlåtelsen hänger sina hjärtan åt Jesus Kristus. Han formar oss i bönen och genom sitt ord. Direkt översatt från engelskan står det: han ska visa sig stark genom dem som har hängivna hjärtan till honom. Han ska visa sig stark genom dem som har hängivna hjärtan till honom. För det är det som är vår bön. Att tror jag alla som vill verkligen tillhöra Jesus, att vi vill också att det ska synas att vi kan förtrösta på honom. Vi vill vara ett vittnesbörd, vi vill att våra liv ska vara ett vittnesbörd, att vi förtröstar på Gud, vi förtröstar på Jesus. Att han visar sig stark genom våra liv, genom det han får göra i våra liv, genom det han får förändra i våra liv. Och när vi väljer att stå raka och inte kompromissa, då får vi den kraft och frimodighet som vi behöver. Nu kan det vara så att vi ibland har en för hög bekännelse. Vi vill mycket och vi tror att vi, ja, så här, vi tror kanske att vi är andligare än vad vi är och så vidare. Det händer oss alla, tror jag, på ett eller annat sätt ibland. Och vår bekännelse går inte riktigt i takt med våra liv kanske, vissa perioder. Och då faktiskt så tillåter Gud att vi prövas. Det hände Petrus när han förnekade Jesus. Han trodde ju själv att han aldrig skulle svika. Men han var den som förnekade Jesus av lärjungarna. Gud var tvungen att låta Petrus gå genom ett prov. En sållning, sa Jesus till Petrus. För att han skulle få självinsikt. Och det går att läsa i Lukas 22. I sållningen lär vi känna oss själva. Sållningen är rensningen av säden. Det är ju bild på det då oönskade partiklar avlägsnas från vetet. Och vetet är den äkta tron. Och Satan fick lov att pröva Simon Petrus, står det. Jesus sa det själv till Petrus, att Satan har begärt att få dig i sitt såll. Att sålla Petrus, att pröva Petrus. Och han fick lov att göra detta, förstår vi. Precis som Satan fick lov att pröva Jobb. Men han fick inte göra någonting som inte Gud tillät. Och Gud hade hela tiden kontroll över situationen och vaka över. Och var med. Både Jobb, han var med Petrus. Jesus hade bett för Petrus att hans tro inte skulle bli om intet, sa han. Och senare är Petrus bekännelse i relation till eller i takt med hans tro, med hans liv. Det som inte var äkta hade rensats bort. Satan får alltså lov att pröva oss för att sålla. Han vill om inte göra vår tro, men den helige ande är med oss i provet. Och Jesu förbön för Petrus bevarar hans tro. Han är med oss genom sållning, genom prov som vi också måste gå igenom ibland. Satan visste att Petrus skulle bli ett frimodigt vittne i en klippa. Han ville om inte göra hans tro och intala Petrus att det var kört. Bara för han hade misslyckats. Men Jesus kom senare till Petrus och upprättade honom och förnyade kallelsen till Petrus. För Gud hade inte tagit tillbaka sin kallelse. Och det är ett ord också för oss. Om vi har misslyckats. Om vi kanske känner att vi har svikit Jesus. Så är han kommer till oss. Och han vill styrka, han vill upprätta, han förlåter, han upprättar precis som han gjorde mot Petrus. Och vi ska inte låta Satan få vinna någon seger genom att förstöra och bryta ner vår tro. Utan vi får gå till Jesus och han upprättar oss. Vi kan ju drabbas av fruktan när vår trygghet plötsligt är hotad och vi upptäcker att vi inte hade den frimodighet som vi trodde att vi hade. Erfarenheten är svår och vägen kan vara mörk just då, men Gud ser till hjärtat och ger nåd och kraft. Nåd är kraft, nåd är Guds kraft, oförtjänt hjälp och kraft i varje situation. Det här är mörker som man då kan uppleva kommer av omständigheter och som kan drabba alla troende i prövningar. Men då har vi ett underbart löfte i Jesaja 50, vers 9 och 10. Se, Herren kommer att hjälpa eller omsluta och skydda mig. Vem vill då döma mig skyldig? Det ska alla slitat ut som en klädesplagg. Mal ska förtära dem. Vem bland er fruktar Herren och hör hans tjänares röst? Om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning, skall han förtrösta på Herrens namn och stödja sig på sin Gud. Och det får vi göra när omständigheterna gör att det är mörker, tycker vi, och vi är prövade eller vi har misslyckats eller vad det än är som vi går igenom. Så får vi förtrösta på Herrens namn och han för oss igenom ut i ljuset igen. Men nu tillbaka till de här orden som Jesus talade om, att han kommer som en tjuv. Att det är Herrens dag kommer som en tjuv. I första Thessalonikerbrevet ser vi att det är Herrens dag, som jag sa. Och Herrens dag, det är ju den yttersta dagen som också innehåller, om man får uttrycka så, Jesu återkomst. Det finns en del som tror och tolkar att det är de sista 7 åren, den 70:e årsveckan. Men då utgår man från att vedermödan är 7 år, vilket inte stämmer. För ser man överallt i gamla och nya testamentet, där den sista tiden nämns, så är det hela tiden halva 70:e årsveckan. Det är 3,5 år, de sista 3,5 åren. Det här finns undervisning som vi har på hemsidan om Jesu återkomst, och det finns också i annan undervisning. Jag tror Janne har tagit upp det här också. Jag har inte lyssnat på hans undervisning, och det är inte säkert att vi har riktigt samma förstår exakt samma, utan det får man pröva utifrån Guds ord. Men detta är ganska tydligt, att det är 3,5 år som det gäller, som är Herrens dag. Och vi hörde en ganska intressant tanke eller kommentar just om den här sista årsveckan, också just om Jesu verksamhet när han kom första gången och var här på jorden. Så var ju hans verksamhetstid, om man säger, 3,5 år. Och tanken där att de återstående då 3,5 åren av en årsvecka, som man säger 7 år. Det är de sista 3,5 åren innan hans andra ankomst. Det är en intressant tanke, för det här med 3,5 år, det finns ju på många ställen i Bibeln också, där det inte just talar om öppet eller direkt talar om den yttersta tiden. Vi har 3,5 år på Elia tid när det var hungersnöd. Eller det var torka och därmed hungersnöd i landet. Därför att folket hade vänt sig bort ifrån Gud och så här. 3,5 år var det. Det är också en period, och vi ser också där hur man kan se paralleller till naturligtvis den yttersta tiden. Och det är ju så att Bibeln är aktuell i alla tider. Men där har vi också 3,5 år. Vi läser i första Thessalonikerbrevet 5 och från vers 1. Om tider och stunder, bröder och systrar, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Alltså Herrens dag, den tidsperiod det gäller, de sista åren, vad vi kan förstå av den 70:e årsveckan och innan Jesus kommer tillbaka. När folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda. De slipper inte undan. Men ni, bröder och systrar, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Här handlar det inte om det mörker som vi läste om innan, när Guds folk är prövade och av omständigheter och oro kan uppleva mörker. Det här som beskrivs här, det är att leva i synd. Eller att inte ha en levande gemenskap och relation med Jesus. Att inte vara vakande. Så att inte leva för honom. Då kommer den här dagen, Herrens dag, att överraska som en tjuv. Och är samma ord igen. Att vara vakna. Att vakna upp och inte sova. Den definitionen som jag sa innan, att se upp så att inte någon nedbrytande katastrof eller olycka plötsligt drabbar på grund av slöhet och lättja. Det var alltså definitionen igen där. Vilka är det då som säger fred och trygghet? Det står när folk säger. Ja, det är de förstås som sover och som lever i mörker. Det profetiska ordet är som ett ljus i en dyster vildmark, kan vi läsa i 2 Petrus 1:19. Det profetiska ordet ger oss ljus och förståelse för tiden vi lever i. Så att leva i ljuset är först och främst naturligtvis att leva i överlåtelse och uppriktighet inför Gud, i bön och med ordet, i gemenskap med honom. Men det är också att se, för vi läser ju Guds ord. Och vi lever av Guds ord. Och hur kan vi då nonchalera det profetiska ordet om vi vill leva för Gud? Det ger oss ljus, läste vi. Vi är kallade att vara ljusets barn, så att vi inte överraskas utan är vakna och nyktra. När det gällde församlingen i Sardes så sa Jesus till dem att de... att det var mycket som var dött redan, fast inget liv. Och att deras gärningar inte var fullkomliga inför Gud. De hade alltså inget värde, deras gärningar. Och idag talas det ju väldigt mycket i de här megakyrkor och i stora rörelser i kristenheten om att göra gärningar. Det är väldigt aktuellt. Vi ska se på ordet för mörker i hebreiska. Choshek. Och de hebreiska bokstäverna är chet, shen och kaf. Och tar man då bilderna, betydelsen av de här bokstäverna tillsammans, som ordet stavas alltså i hebreiska, så får vi definitionen att vara skild från Guds härlighet genom gärningar eller arbete. Att vara skild från Guds härlighet genom gärningar och arbete. Det här är ju alltså självrättfärdighet det handlar om här. Församlingen i Sardes gjorde gärningar, men de var inte gjorda i den helige ande, utan det var döda gärningar. Och därför hade de inget liv. De hade inget värde inför Gud. Det såg ut som församlingen hade liv, för det var rörelse. På ytan såg det ut som det var livfullt och rörelse. Och man gjorde många gärningar och så vidare. Ändå säger Jesus att församlingen var död. Det fanns inget liv. Det fanns några få, står det, som fortfarande som var vid liv och som hade bevarat sina kläder rena. Vi fortsätter om det här profetian om att Herrens dag kommer som en tjuv. Och det är den sista påminnelsen som vi kan läsa om i Uppenbarelseboken kapitel 16 och från vers 12. Det är ängeln med den sjätte skålen. Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från östern. Och jag såg att det ur drakens skap och ur vilddjurets skap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. Det är ondskefulla andar som gör tecken, och det ber sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den allsmäktige, stora dag. Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder så att han inte går naken om man ser hans kön. Och det samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmageddon. Nu finns det ett bibelstudium om det här uttrycket, som Mark Bildts har gett ut på sin hemsida som är väldigt intressant. Vad det betyder för judarna på den här tiden när Jesus sa det här uttrycket, se jag kommer som en tjuv. Men det går att gå in och läsa på hemsidan, alltså på bibelstudier, så jag tar inte upp det här nu. Harmageddon är både bokstavligt och andligt. Och det pågår ett samlande redan nu. Vi ser i den här versen och andra sammanhang där det står i Bibeln om Armageddon att det är ett församlande, ett enande. Startskottet för det här och tidstecknet tycks vara att Eufrat torkar ut. Och då släpps onda krafter lösa som börjar församla till Armageddon. Eller som församlar till Armageddon. Det är alltså en tid sedan, en process det här. Och förra året i juli månad, alltså 2009, kunde vi läsa i New York Times att Eufrat bokstavligen håller på att torka ut. Det är ju ganska intressant. En av kungarna från östern som ju nämns här i bibelordet är Kina, som reser sig idag och strävar efter att bli en supermakt och att ha världens starkaste armé. Och är inte det ett profetiskt tecken, så ja, det kan vi nog vara ganska övertygade om. Men vi kan också se någonting mer idag. Och det är att vi ser en översvämning, ett översvämmande av österländsk religion, andlighet, som sprids över hela världen och drar samman världen i en falsk enhet. Det är ett församlande som alltså sker genom påverkan av onda andar och även falska manifestationer under och tecken. Och idag ser vi en infiltration med nyandlighet och österländskt tänkande som aldrig förr alltså. Överallt, inklusive kyrkan, där många är okunniga. Och det stora problemet kanske är att många ledare inte tar reda på eller prövar vad det är. Man bryr sig inte om att ta reda på vad det är för någonting. Det här är alltså väldigt profetiskt, som vi läste upp på Morgonsboken 16 här, att startskottet eller tidstecknet som tydligt skulle visa här, det var att floden Eufrat håller på att torka ut, som det står här i profetian. Och det öppnar upp för kungarna från östern. Både bokstavligt ser vi detta, men också andligt. Ett andligt Harmageddon. Nu i dagarna så är det besök en professor från Amerika som gör reklam för mindfulness. Och det han själv sa på nyheterna, det var att det har inget med religion att göra, det har inget med andlighet att göra. Men det är ju definitivt inte sant. Det finns hur mycket som helst att läsa om mindfulness om man vill söka. Till exempel på internet. Och mindfulness är zenmeditation. Zenmeditation. Så säkert är det väl känt hos Per Moses på berget i Rättvik. Där sysslar han ju med sånt. Ur Sokraten. Hur det nu uttalas. Men det är en tidning i alla fall. New Age-tidning kan man säga. 2003 så står det så här: mindfulness baserad kognitiv terapi vid depression. Och det är Eva Hedenstedt som skriver: mindfulness meditation kommer från den zenbuddhistiska traditionen som har sitt ursprung i österländsk andlig kultur. Den syftar till ökad insikt om oss själva och om viktiga existentiella frågor. Medan en del meditationsformer syftar till att exkludera, går mindfulness ut på att inkludera och betrakta allt som dyker upp i medvetandet. Ett annat citat i tidningen: begreppet mindfulness har sina rötter i den buddhistiska traditionen och beskrivs som hjärtat i den buddhistiska meditationen. Så det är ingen tvekan om vad mindfulness är för någonting. Och vi läser i Jesaja 2 och vers 5 och vers 6. Kom ni av Jakobs släkt, låt oss vandra i Herrens ljus. Du har förskjutit ditt folk Jakobs hus därför att de är fulla av österlandets tänkande. Det är spåmän som filisterna, det ingår förbund med främmande folk. Israels folk är alltså det handlar om, som hade vänt Gud ryggen och var fulla av österlandets tänkande. Uppmanas, Jesaja, profeten, fick kallar på dem, vandra i Herrens ljus, vänd om. Österländskt tänkande förnekar människans synd och behov av frälsning. Metoder och tekniker ersätter och människan tror sig genom dessa gärningar och metoder förverkliga sig själv och frälsa sig själv. Och det är en lögn. Harmageddon beskriver det sista slaget när det står att alla folk ska dra mot Israel. Och Jesus ska komma tillbaka. Det har vi på flera ställen. Hesekiel 38-39 och vi har Zakaria bok. Det är förutsagt på flera ställen i Bibeln. Och enandet, det är församlandet i fientlighet mot Israel. Det ser vi runt omkring idag. Det pågår för fullt över hela världen. På ett skrämmande sätt. Ordet Harmageddon betyder på hebreiska Megiddos berg. Megiddo kommer från roten Gadad som också betyder att hugga av. Och det är ju en vanlig beskrivning i Bibeln på dom. En andlig trädfällning så att säga. Det handlar om att Gud dömer dem som i högmod och förakt vänder honom ryggen och reser sig upp och förtrycker med andra människor. Johannes Döparen sa så här: redan är yxan satt till roten på träden. Och vidare sa han att Jesus har kastskoven i handen för att noga rensa sin lada. De här begreppen, de återfinns i Jesaja 30. Där de som följer Jesus efter att ha genomgått, som det står, sädesvanna och kastskovel. Det är alltså en rensningsprocess, en helgelse. Och de som omvänder sig till Herren, som blir frälsta, de ska bli välsignade. Den sista rensningen är sållningen. Och det var den som Petrus måste gå igenom. Han misslyckades och föll, men han fick förlåtelse och upprättelse. Och i vers 28 i Jesaja 30 beskriver Gud att han sållar, ska sålla alla folk, står det, i förintelsens såll. Och det gäller alltså de som har förkastat sanningen och vänt Gud ryggen. Det är alla de som i uppror och i hat vänder sig mot Israel för att förinta Israel. Det är också alla de som andligt sett församlar sig i ett uppror, i en falsk enhet och ett uppror som det är emot Gud och hans ord. En annan betydelse av ordet gadad, som alltså finns i Harmageddon, är slakt. Och det finns också samma ord eller beskrivning i Jesaja 30 och vers 25. Det står om den stora slaktens dag, när torn ska falla. Och torn här, det kan översättas pyramider eller en bild på människans självförgudning och döda gärningar. Och Gud, när han dömer, han börjar ju alltid med oss, med sitt folk. För att helga och rena. Men han dömer också orättfärdighet. Harmageddon kallas Josafats dal i Joel kapitel 3 och vers 12. Josafat var en kung i Juda, som det står om i krönikeböckerna. Bland annat, och det berättas att hans frimodighet växte på Herrens vägar. En vers som jag tycker väldigt mycket om. Han var lite osäker och lite försagd i början, Josafat, när han blev kung och han fick den här kallelsen. Men så började han och våga gå emot det orättfärdiga och avguderi och det här. Och så ju mer han liksom stod fast och inte kompromissa, desto mer så växte hans frimodighet på Herrens vägar. Och sen vågade han slå ner de här avgudarna, avgudabilderna och allt vad det var. Det finns en förebild till domet i Harmageddon Josafats dal i andra krönikeboken 20. Och det berättas om en stor hop av fiender som gick till attack mot Josafat och Juda. Och Jerusalem var det ju med Josafat var kung i Juda. Josafat hade tidigare gjort en del misstag. Han slöt förbund med Ahab, den kungen som var fruktansvärt ond och behandlade människor på ett fruktansvärt sätt, orättfärdig. Och det höll på att kosta Josafat livet faktiskt. Senare ville Joram som var kung i Israel ha hjälp och Josafat han verkar vara en sån där som har svårt att säga nej, så han hängde på och det höll också på att gå väldigt illa för Josafat. Men Josafat hade ändå lärt sig att gå till Gud i svåra situationer. Så när Juda nu blir attackerat av en stor skara fiender, som det står i andra krönikaboken kapitel 20, då står det så här i vers 3 och 4. Då blev Josafat förskräckt och vände sin håg till att söka Herren. Och han lyste ut en fasta för hela Juda. Och Juda församlade sig för att söka hjälp hos Herren. Ja, från alla Judas städer kom han för att söka Herren. Och så bad Josafat till Herren. Och han avslutar bönen så här i vers 10 och 11. Se därför nu hur Ammons barn och Moab och folket i Seirs bergsbygd, genom vilkas område du inte tillstade Israel att gå när de kom från Egyptens land, varför de också tog en omväg bort ifrån dem och inte förgjorde den. Se hur dessa nu vedergäller oss i det att de kommer för att förjaga oss ur det land som är din besittning och som du har gett oss till besittning. Och det här är vad fienden är ute efter. Att ta landet, löfteslandet, alltså att ta löftena ifrån oss. Att hota med att ta ifrån oss det Gud har gett oss, det Gud har kallat oss till. Och vi fortsätter i vers 12. Du, vår Gud, skall du inte hålla dom över dem. Ty vi förmår inte mot denna stora hop som kommer emot oss. Och själva vet vi inte vad vi ska göra, utan till dig ser våra ögon. Och hela Juda stod där inför Herren. Det här var alltså folk som Israel inte hade bråkat med, inte hade gjort något illa så att säga. De hade tagit en omväg därför att Gud sa att de skulle inte strida med dem. Men nu blir de själva attackerade. Och så är det att de vi minst anar kan vända sig emot oss. Men Josafat, vad han gör, det är att han uttrycker här sitt totala beroende av Gud i bön. Och i vers 14 står det att Herrens ande kom mitt i församlingen över Jahaziel. Och Jahaziel, det betyder den som ser Gud. Med andra ord, den som har fokus på Jesus. Och Gud talar till oss när vi har blicken fäst på Jesus. Och han kan tala rakt in i situationen, det gjorde han här. Och vi fortsätter i vers 15, där han sa: Lyssna alla ni av Juda och ni Jerusalems invånare, och du konung Josafat, så säger Herren till er: Frukta inte och var inte förskräckta för denna stora skara, ty striden är inte er utan Guds. Gå imorgon ner mot dem, det drar du upp på Hassishöjden, och ni ska träffa på dem där dalen tar slut framför Jeruels öken. Och Jeruel, som det tror ni uttalas, det betyder Guds vision eller Guds boning. Så här får man alltså tilltal mitt in i, rakt in i situationen, talar Gud och ger dem sin vision, sin trygghet, hur de ska handla, vad de ska göra. Och det är likadant för oss, och det är det här som vi ska lita på och förtrösta på inför tiden här som ligger framför, innan slutet. Att den som söker honom, den som har blicken fäst på Jesus och håller sig till Jesus och det enkla evangeliet, kommer Gud att leda. Han kommer att leda dig, han kommer att tala rakt in i din situation när du behöver. Och visa sin vilja, sin väg, sin vision. Vers 17. Men då är det inte ni som ska strida. Ni ska endast träda fram och stå stilla. Och ni ska få se Herrens frälsning. Och frälsning är ju samma ord som Yeshua, som också betyder Jesus. Ni ska få se Herrens Jesus. Han är med er, ni från Juda och Jerusalem. Frukta inte, var inte förskräckta. Gå imorgon ut mot dem och Herren är med er. Och efter det här föll alla ned inför Herren och tillbad, står det. Och längre fram i vers 21 så kan vi läsa om att de gjorde precis som Herren sa. Och de stod alltså här i dalen, i underläge, mänskligt sett. Fienderna stod upp på höjden. Men där börjar de sjunga, står det, till Herrens ära, och tacka för seger. De börjar sjunga och tacka för seger innan den ens var vunnen, alltså. Innan striden ens hade kommit igång ordentligt. Och precis när de börjar, står det, så lät Gud en förvirring komma bland fienderna så att de tog koll på varandra tills inget fanns kvar. Gud stred för sitt folk. Och när Gud hade stridit och om inte gjort fienderna, då fick Juda, alltså Israels folk, gå upp på höjden och såg att alla fiender låg döda. Och senare kom det till Berakadalen, som det kallas, som är en del av Josafats dal. Här kommer alltså Josafats dal tydligt in, och som är Harmagaddon. Kan vi läsa om i Joel 3. Berakadalen, Beracha, som betyder prisa eller välsigna. Andra krönikboken 20, och vi går till vers 28, som det står: de drog in i Jerusalem med saltare, harpor och trumpeter och tågade till Herrens ära. Om ni har den här bilden för oss här, så går vi till Joels bok kapitel 3 och läser från vers 12. Låt hedna folken resa sig och dra ut till Josafats dal. Ty där ska jag sitta till doms över alla hedna folk här omkring. Det är alltså Gud som församman tillåter att det här sker. Man samlar sig till Josafats dal, domens dal, och till Harmagaddon. Låt lien gå till skörden är mogen. Kom och trampa till pressen är full. Presskaren flödar över till deras ondska är stor. Det är skaror på skaror i domens dal, till Herrens dag är nära i domens dal. Solen och månen förmörkas och stjärnorna mister sig sken. Herren ryter från Sion, från Jerusalem låter han höra sin röst, så att himlen och jorden bävar. Men Herren är en tillflykt för sitt folk, ett skydd för Israels barn. Och ni ska förstå att jag är Herren, er Gud, som bor på Sion, mitt heliga berg. Jerusalem ska vara heligt och främlingar ska inte mer ta vägen genom henne. Sakaria kapitel 12 och vers 9. På den dagen ska jag bestämma mig för att utrota alla hedna folk som kommer mot Jerusalem. Det är alltså striden med Harmagaddon. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja honom så som han sörjde ende sonen, och de ska gråta bittert över honom så som han gråter över sin förstfödde. Det beskriver en väckelse, en syndanöd och förkrosselse bland det judiska folket, Davids hus och Jerusalems invånare. Men det är då som de ska vända om och bli frälsta. Och det är alltså den sista tiden, de här 3,5 åren, det går att läsa också i Daniels bok kapitel 12 och vers 1, där ängeln Gabriel säger till Daniel att på den tiden, det är alltså den här sista svåra tiden som Jesus också tar upp i Matteus 24, vedermödan som vi kallar den, sista 3,5 åren speciellt då, som det står i Daniel, att Daniels bok, att på den tiden ska alla av ditt folk bli frälsta, som är skrivna i boken. Så det är en skörd, först och främst bland det judiska folket, men också överallt, i alla länder där Gud låter väckelse få komma och en besökelsetid. Evangeliet ska ju ut, predikas till alla folkslag innan slutet, innan det sista av Jesu återkomst. Det är nu Det vi ser i den här tiden, att det är nu vi ska stå för evangeliet. Det är nu vi måste stå raka och vara tydliga med evangeliet. Och jag vill läsa någonting som var väldigt tråkigt faktiskt att läsa i Dagen. Tidningen Dagen är en artikel av någon som heter Vincent Ilberg, en teologistuderande. Om det här som man nu har inför hösten, ditt viktigaste val. Det ska väl vara evangelisationssyfte då, som Pingst, FFS, EFK, Svenska Alliansmissionen och Frälsningsarmén står bakom. Och vad jag förstår så är det Niklas Pernså som har fått den här visionen. Men det vi läser i den här artikeln är så tråkigt och så, ja, allvarligt. För det här är ju säkert en tanke som är hur bra som helst. Men lika viktigt är också att vi är tydliga med evangeliet. Så här skriver den här insändaren. Syndernas förlåtelse saknas i valmanifest. Så är överskriften. Jag citerar här bara. Mitt enda frågetecken är detta. Var är evangeliet? Efter att ha läst igenom valmanifestet, vilket skulle vara en deklaration kring vad kristen tro står för, så är jag ganska besviken. I manifestet står inte ett enda ord om att Jesus har dött för människors synder. Istället talas det om Jesus som en hjälp för verklig välfärd. Valmanifestet verkar tyvärr lova mycket som Jesus själv inte har lovat. Man skriver till exempel: vi tror att Jesus kan bidra till välfärd på djupet i ditt liv, din familj, din vänkrets och ditt samhälle. Även om det kan bli så är det ingen garanti. För många kan en tro på Jesus innebära mycket lidande och utanförskap. Det som tron på Jesus däremot lovar är syndernas förlåtelse, gemenskap med Gud, den helige andes gåva och ett evigt liv. Men detta sägs det inget om i manifestet. Och man kan undra, vad har det då för syfte? Vad har det för värde? Absolut ingenting. Det är nu vi måste stå upp och stå fast för evangeliet. Vi måste stå för korsets budskap. Vi vet att det är sanningen. Om man inte börjar med korsets budskap, då får man problem hela vägen sen. För då försöker man att anpassa sig mellan två läger, mellan mörker och ljus, och man hamnar i en gråzon där människan och församlingen kommer i centrum istället för Jesus Kristus. Och i den gråzonen suddas gränser ut till österländskt tänkande, till världens tänkande som det ju är, till New Age, och det kommer lätt in i kyrkan. Vi läste tidigare att Gud hjälper den som i sina hjärtan hänger sig åt honom. Det är alltså den som inte kompromissar. Vi får inte kompromissa. För beskyddet, det har vi när vi står på klippan. När vi bekänner Jesus. Vi bekänner evangeliet. Och här har vi ljus. Här har vi liv. Härifrån drivs mörkret undan för ljuset, sanningen. Jesu Kristi ärlighet. Och vi behöver inte ens förbereda försvarstal, står det, om vi blir attackerade och falskt anklagade. Lyssna på vad Jesus sa i Lukas 12 och vers 11 och 12. När man ställer er till svars i synagogor, vilket också förstås är kyrkor, det är ju församling som lika gärna kan översättas kyrkor, och inför makthavare och myndigheter, så gör er inga bekymmer för hur ni ska svara, försvara er eller vad ni ska säga. Till den helige ande ska i den stunden låta er veta vad ni ska säga. Den helige ande kommer i den stunden låta oss veta vad vi ska säga. Det är ett fantastiskt löfte. Att man behöver inte vara orolig, man behöver inte ens förbereda sig faktiskt. Utan vi ska lita på den helige ande, står det. Idag är det ju faktiskt så att kristna är mer eller mindre hjärntvättade sedan många år med att bedömning och kritik är att döma. Och de som inte läser sin bibel överhuvudtaget eller som läser väldigt lite, de tycks ju ha glömt bort vad det står. Vi uppmanas tvärtom att att bedöma, att pröva allt idag och särskilt i den här tiden. Vi ska vara kritiska mot det vi ser. Allt som inte stämmer med Bibeln, allt som är utanför Guds ords gränser ska vi ta avstånd ifrån. När Gud får vara Gud i församlingen och Jesus är Herre, då söker vi hans vilja och då ger han sina visioner. Det är det här gråzonstänkande, gråzonsbeteende utan ett klart evangelium. Det är just det som avfallet ofta handlar om. Det är när världens ande påverkar, drar samman mänskligheten. Man vill inte stöta sig med någon, man vill hålla sig väl med alla. Så kompromissar man med sanningen, med Guds ord, med evangeliet. Det här kommer att leda till ett sista andligt uppror mot Gud. Ett andligt Harmageddon. Jag säger nu inte att om jag nämnde här innan gör så, men jag beklagar, man måste ju beklaga att man går ut med det här då, till exempel det här valmanifestet som är en kanongrej säkert och ett jättebra sätt att kunna evangelisera. Men hur viktigt är det inte då att vi har ett klart budskap och står för evangeliet? Jag hade en dröm om det här andliga Harmageddon i höstas, så jag kan tyvärr inte berätta den helt som den var, för jag av hänsyn till det drömmen innehöll. Men jag kan bara säga i stort, ja, det finns på vår hemsida också, där går att läsa på Olins funderingar sen en tid tillbaka då. Och men det jag drömde, det var kristenheten, och detta gällde också. Det jag såg, det var pingströrelsen, men det var inte bara pingst utan det var hela kristenheten. Där man tillät någonting ta över. Man tillät någonting ta över. En ande som är hård, världens ande. Det jag såg i den här drömmen, det jag upplevde var att det satt någon där som liksom representerade framförallt präster och pastorer och ledare som kunde ha gjort något, som kunde ha sagt ifrån. Men han satt där helt apatisk och bara tillät det här att ta över. Han sa ingenting, han gjorde ingenting. Han accepterade bara det som hände. Och den här anden, det här hårda, världens ande, det går att uttrycka på många sätt, den intog, den började ta över handen. Och det första den gjorde, det var att göra sig av med eller utestänga, utesluta och förfölja alla som var vakna. Alla som står upp för evangeliet, alla som följer Jesus, det var det första det handlar om. Och det här är allvarligt. Väldigt allvarligt. Det jag frågade i drömmen, det var, vad heter det här företaget egentligen? För det var just företagstänkande som drog in. Och det här företagstänkande, det är världens tänkesätt. Det kommer på bred front. På olika sätt. Vi har ju varnat mycket för det här på vår hemsida, så jag går inte in på det nu. Svaret jag fick, det var, det heter Harmageddon. Och i drömmen så visste jag, för Gud visade mig, att det här är det. Det är den andemakt som kommer att föra samman i en falsk enhet och dra i ett uppror emot Gud själv faktiskt. Därför att man kompromissar med evangeliet. Man står inte fast. Och vi kan läsa i dagens boken också om antikrist som kommer att locka dem till helt avfall som har svikit eller brutit förbundet. Och det är alltså att man kompromissar med evangeliet. Vi måste be Gud om hjälp, för ingen av oss klarar detta i egen kraft. Det är inte det handlar om. Vi är inte starka i oss själva. Vi behöver inte heller vara, och ska inte vara för den delen. Men den helige ande vill ge oss kraft och mod och frimodighet att stå för sanningen, att stå för evangeliet. Det är det vi behöver be om. Jag vill läsa versen i andra Mosebok 34, vers 6, när Herren uppenbarar sin härlighet för Mose och det Herren sa då. För när vi läser om hur Gud dömer oss så här, han dömer orättfärdighet, han drömmer all denna grymhet och ondska som finns. Och han kommer att döma allt det till slut. Men vi ska också läsa varför Gud dömer, därför att han är god och rättfärdig. Herren gick förbi honom där han stod och ropade: Herren, Herren, en Gud barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning, som bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelse, synd och skuld, men som inte låter någon bli ostraffad utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen och barnbarnen, ja, tredje och fjärde släktled. Den sista versen här kanske låter väldigt underlig, men det ser vi från helheten i Bibeln, så vet vi att Bibelns klara budskap är att var och en står till svars för sin egen synd. Men det kan vara så att följer man i föräldrars fotspår, så att säga, i missgärningar, i synd och i ondska, då går man ju ofta dessutom ett steg längre i nästa generation och nästa generation. Och det är så det menas det här. Det hoppas synden förvärras. Det är inte så att liksom barn får stå till svars liksom oskyldigt då för föräldrarna syndat. Det är inte så det menas, utan det är de som följer i samma spår och gör samma synd och ondska som föräldrar eller orättfärdighet. Men Gud, han är nådefull. Han förlåter överträdelse, synd och skuld. Det är det som evangeliet kärna, att Gud vill förlåta synd. Räddningen från all denna andliga sörja som Bibeln avslöjar, det kommer från avgrunden och väller fram idag som en flodvåg som svämmar över allt i sin väg. Det enda botemedel som finns, kraften och det som har besegrat detta, det är Jesus Kristus. Det är korsets budskap, det är vad Jesus har gjort för oss på Golgata. Han har besegrat allt detta. Men därför måste vi ska hålla oss till honom. Låta våra tankar förnyas av den helige ande. Om kyrkan byter ut det sanna evangeliet och inte står för det, då förlorar den sitt salt och sitt ljus och är värdelös. Kommer inte ha kraft att stå emot de här strömningarna som är verksamma. Det är starka makter, alltså det är ju villfarelsens makt som det står. Jesus sa till fariserna att de hade tagit bort nyckeln till kunskapen. Själva inte gått in och hindrat dessutom människor att gå in som försökte komma in. De visste vägen, men de valde att inte böja sig och lyda Gud. Nyckeln här är att förmedla sann kunskap om Guds rådslut, om hans vägar. Med andra ord, att visa på Jesus. Och nyckeln här, enligt judisk tradition, den fick tjänaren som ett uttryck för insättning till tjänst och att han hade förtroende i den familj där han var anställd. I en rik familj var det ofta en guldnyckel. Och evangeliet om Jesus, det är våran guldnyckel, våran himmelska nyckel kan man säga, som öppnar till Guds rike, till himmelriket. Fariserna, de förkastade nyckeln från Gud och förde människobud istället. Och det satte de över Guds bud. De förde alltså mänsklig visdom, mänskligt förstånd och resonemang. Och vi kan läsa i 1 Korinthierbrevet 3:19. Till den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet: han fångar det visa i deras slughet. Och vidare: Herren känner det visas tankar och vet att de är tomma. Och så är det alltså, vi fångas i detta om vi kompromissar. Om vi tillåter det här världsliga resonemanget och världslig visdom och företagstänkande och österländskt tänkande och allt vad det är få komma in, om vi öppnar för det, då fångas vi i detta. Vi går till Lukas 21 och vers 32. Amen säger jag er, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta sker. Det är samma ord där som i Matteus 24. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara. Ty den ska komma över alla som bor på jorden. Vaka, håll er vakna, så sov inte. Alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Grundtexten beskriver här ett hjärta som är överlastat. Låt inte era hjärtan tyngas, står det. Det är överlastat, betyder grundtexten. Av lyx och välstånd, av all slags berusning, av det jordiska, av det materiella. Har Gud lovat rikedom och framgång i Bibeln? Nej. Vi varnas istället för att sträva efter pengar och leva för det och välstånd. Det är inte fel att ha det, men det är inte det som vi ska sträva efter. Och vi ska låta vår ekonomi vara överlåten till Herren. När evangeliet förvrängs till att handla om att bli rik och att bara få det bra och få välstånd istället för syndernas förlåtelse, då är det faktiskt inte ett äkta evangelium ens. Hjärtat tyngs ner, står det. Ja, och det är ju så att alla avgudar är tunga att bära. Det var de gamla testamentets tid också. Det är ungefär som att bära omkring på gamla ikoner. Det är tungt att bära. I Guds rike är det istället tvärtom, att det är Gud som bär oss. Det ger en baksmälla av tomhet, står det, betydelsen i om man ser i grundtexten på de här orden. Det är det som beskrivs. En baksmälla av tomhet. Prövningen kommer över alla på jorden. Det är alltså Herrens dag som vi läste om tidigare. Men de som väljer och har valt Jesus Kristus får kraft att bevaras, att undfly snaran. Att inte fastna i snaran, betyder det. Och att frimodigt vänta på Jesu återkomst. Och i detta, alla skakningar som kommer, som Gud har varnat för så många gånger nu till så många, inte minst det sista året, och det vi läser om i Bibeln, det som varnas för klart och tydligt, vi ser det ena tidstecknet efter det andra gå uppfyllelse som Bibeln beskriver. Så när allt det här skakar, om vi då håller oss vakna, vi håller oss till Jesus, då kommer han att kunna använda oss för att rädda människor till frälsning. Rädda människor och föra dem till Jesus. Kanske bara genom att människor kommer att se att vi har en trygghet. Att vi inte får panik. Vi har ett mål, för vi ser längre. Vi vet att Jesus kommer tillbaka. Vi vet att han ska om inte göra all ondska. All synd. Djävul och allting. Och han ska förnya, förvandla skapelsen. Han ska förvandla oss som tror. Alla som tror. Alla är inbjudna till detta, till Guds rike. Alla människor. Så jag vill avsluta med Uppenbarelseboken 3 och vers 10 igen. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur eller genom prövningens stund. Den tid, alltså som kallas Herrens dag, som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Jag kommer snart, håll fast det du har, så att ingen tar din krona.